varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefssnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi!
Vi har egentligen så att, för det första ska man ha klart för sig, i samma ögonblick du börjar anställa folk så skapar du också egen intresse i en organisation. Det spelar ingen roll där om det här är en politiskt eller om det är ideellt eller om det är kommersiellt eller vad det är för någonting. Men alla organisationer tenderar att försvara sin egen existens så fort de existerar. Och det vet väl alla ledare om att när du väl anställt folk så kommer de göra allt de kan för att bita sig fast och se till att försvara sig själva. Och gärna anställa flera av sin egen sort. Och vad de gör är att de helt enkelt hittar på nya arbetsuppgifter, de hittar på nya problem. De hittar på nya ursäkter att inte ta beslut och de säger att nej, vi måste vara mer genomtänkta innan vi kan fatta det beslutet och exekutera det. Och då får du administrationer och byråkratier. Och de uppstår ju alltid organisationer som egentligen sitter på guldkalven. Det vill säga om du har kommit på en jäkligt bra idé, du kanske sitter på något stort patent, du är marknadsledande, du har få konkurrenter där ute, pengarna trillar in, aktieägarna är nöjda. Då kommer du ganska snart skaffa en omfattande byråkrati i organisationen. Det kommer som ett brev på posten. Och det här företagen inte ser upp, de skaffar så stora byråkratier som säger ett helvete att bli av med. Titta bara liksom på landstingen och sjukvården i Sverige. Vi hade kanske 3 administratörer på 100 läkare för liksom 30 år sedan. Då har vi 35-40 administratörer per läkare i sjukvården. Och det är frågan, hur kunde vi få 10 gånger så många administratörer från till antal läkare samtidigt som data har flyttat in och hela vården borde bli effektivare? Det är bara att vi bygger strukturer som försvarar sina intressen och de sväller hela tiden. Och sen kommer nästa problem in och det är brandingens problem i organisationen. Och det är att du har delat upp organisationen i olika varumärken. De har fått eget ansvar för sig själva och de ska alla rapportera upp till chefen. Och så får du 5-6 stycken som liksom konkurrerar med varandra om chefens gunst. Och de direkt rapporterar upp till högsta styret. Problemet är att när det dyker upp ett nytt tillfälle på marknaden för ett företag där det här företaget borde vara idealiskt. Då startar man en 6:e eller 7:e division.
Stuprör, nya.
Ja, nya stuprör blir exakt nya stuprör. Och problemet med stuprören är att man får läsa Kain och Abel i Bibeln för att förstå vad som händer när stuprör ska konkurrera om chefens gunst mellan varandra. Det vill säga att de kommer bli rivaler. Och då kommer det intresse av att förstöra för varann. Så samarbetet som ligger under företaget försvinner. Du får olika delar med olika varumärken. De här varumärkena kommer konkurrera med varandra. Dessutom kommer varje varumärke bygga sin egen byråkrati som kommer bita sig kvar och försöka stanna där så mycket den kan. Vilket betyder att även byråkratierna under varumärkena hamnar i rivalitet med varandra. Det är också därför vi får så mycket nya företag. Det är därför tech-startups lyckas hela tiden. Därför att de ska konkurrera mot stora gamla företagsjättar med stora tunga byråkratier med stora egenintressen inom de här silorna, inom de här stuprören som du säger. Och det här blir jäkla helvete att vända runt. Det är stora atlantångare som hamnar på små sjöar.
Ja, jag kom in i en organisation för några veckor som sa att nu ska vi bli lite den här utifrån. Vi måste få till en hängrande istället för stuprör. Men de hade 23 institutioner och alla fick bonus för att varje chef gjorde just i sitt stuprör. Så det fanns ju ens incitament att ska vi ens samarbeta.
Nej.
Till och med så att en gjorde ett bra jobb och satte den andra stuprör i skiten på grund av att den har gjort sitt jobb enligt den.
Ja, och sen till slut så har ju företaget en budget och ett ställe där de ska tjäna sina pengar till sina aktieägare. Och det blir ju någonstans följer sina rivalitet mellan de 23 olika stuprören. Och det är det man inte har klart för sig organisationen. Det enda man vill är att man inte vill att de ska ligga direkt mot varandra utan att de alla ska ta ansvar för det de gör. Okej, det kallas konglomerat i organisationsteori. Och det kanske funkar när man är tillhör en stormrik sydkoreansk familj och det är 5 familjer som styr ett land och ingen kan opponera sig mot det, då kan man köra stora konglomerat. Så koreansk ekonomin, indisk ekonomin har det. Men i vår kultur, i vårt samhälle kan vi inte göra det med den rörlighet vi har i människor. Utan arbetskraften är ofta 3-4 år någonstans, även om de flyttar på sig någon annanstans för sin personliga utvecklings skull. Och då ska de ut och röra på sig. Och det betyder att den lojaliteten finns inte mot de här systemen. Och då får vi istället tungrodda byråkratier runt specifika stuprör som i sin tur rivaliserar med varandra om en och samma budget, om ett och samma resultat. De rivaliserar om bonusar och liknande saker. Och det blir omöjligt att stoppa in nytt företagande i systemet.
Vad säger du om allt det här nätverkssamhället eller gig som kommer självklart? Och det kan jag tycka att det inte är så många på om man undrar var giggen kommer från. Men tittar vi hyr ju, tittar på Airbnb, tittar på Uber, till och med nu hyr vi våra glasögon. Vi köper inte glasögon längre. Det är kanske att vi hyr våra arbetsgivare snart. Vad säger du om den?
Ja, de nybyggen vi har bostäder i Sverige 90% hyresrätter nu. Det är lika bra att ta bort bostadsrätten på en gång. Alltså ja. Varför ska vi äga någonting överhuvudtaget när vi kan hyra? Och det här handlar återigen om att vara agil. Vi vet alla att vi blir mycket rörligare om vi inte äger saker. Visst, jag är den åldern 59 år gammal där man etablerad ofta köper ett hus i Medelhavet. Och sen som att ens polare redan har gjort det. Och sen som att ens polare bara pendlar till det där huset så fort de är lediga. De ser inget annat än Bromma i det huset i Medelhavet. De har slutat resa, de har slutat upptäcka saker i man. Jag ska nog inte äga ett hus i Medelhavet. Jag har polare som gör det, tack för jag kan bo där. Men det är nog bättre att vara rörlig och resa mer och se nya saker, för annars får ingen nya intryck. Så att vi går mot ett mer nomadiskt samhälle. Vi rör oss hela tiden. Och det betyder att samma sak kommer hända med arbetsplatserna. Och då tycker jag det är intressant att studera hur vi egentligen avskaffade slaveriet. För ska vi helt ärliga så avskaffade inte slaveriet för att vi blev snälla och gulliga människor och tyckte det var hemskt att ha slavar. Utan det var helt enkelt så att arbetsgivare i Europa upptäckte på 1700-talet att varför ska jag betala för någons uppehälle 24 timmar per dygn? Jag kan betala bara 8 timmar per dygn och kalla det ett arbete och sen ge folk frihet i 16 timmar. Om vi nu ska vara ärliga så är det faktiskt det som händer. Och det händer ju självklart både med kolonierna som Europa har runt världen, men det händer också i Europa, det händer framförallt i Östeuropa. Om man tittar på Rysslands historia så hade man ju slaveri ända fram till 1900-talet i Ryssland. Så slaveri var egentligen man avskaffar för att frigöra att folk jobbar 8 timmar per dygn istället för 24 timmar per dygn. Och dessutom bara 5 av 7 dagar i veckan. Det är för att få ut mer av dem under den tiden man betalar för det. Men det som vi får med den moderna arbetsmarknaden är en enormt ökad produktivitet. Därför att när vi väl jobbar, jobbar vi. Och när vi är lediga kan vi vara lediga. Och det betyder bara att nästa steg i det här, det är att ta bort den fasta tjänsten överhuvudtaget.
Apropå hyra.
Ja, och då är det klart så att det första man tänker, ja, men det här vinner ju arbetsgivarna på. Nej, det är inte alls säkert att det blir så. Det kan mycket väl bli precis tvärtom. Därför att det arbetsgivarna vinner på, det är en arbetsuppgift som vem som helst skulle kunna göra. Okej, okay, det blir ett hårt tryck neråt som det är i ekonomin just nu. Deflationstryck neråt på alla de enklaste tjänsterna. Så det är den typen av jobb som blir ett hårt tryck neråt. Det är svårt att få till löneförhöjningar på jobb som folk kan utbildas till på några veckor och sen kan de klara av att göra det. För det klarar nästan alla av att göra. Det räcker med att läsa, skriva, räkna och gå en utbildning 2 veckor och så klarar jobbet. Däremot specialisttjänsterna överallt, alltså det riktigt svåra, knepiga liksom, det kommer vi vara tvungna att betala mer för. För det kommer bli de nya lyxgigjobben. Och det betyder att gigekonomin som först har riktat in idag på Uber och sådana saker, det kommer gå mer och mer mot lyx. Det vill säga, de som har råd vill inte längre åka i en liten enkel bil med Uber, utan de vill åka i en limousin. Då får du lyxtjänsterna med en gång. Och det betyder att nästa steg i gigekonomin är att göra lyxtjänster. Där jag kliver in i ditt liv, jag gör det som ska göras, jag gör det några timmar, några dagar, så kliver jag av och tar fett betalt för det. Och då behöver vi närma oss de som redan idag driver egna företag och fakturerar fett när de gör jobb. Yeah. Som du och jag gör när vi föreläser till exempel. Det är ju gigekonomi.
Exakt.
Så att jag tror hela ekonomin flyttar över till giggen så småningom. Det finns liksom ingen anledning att sitta fastlåst i månader, varken för arbetsgivaren eller för arbetstagaren. Guldklockan är borta liksom. Kan vi inte liksom ta hela den revolutionen fullt och säga guldklockan man får till 50 år av trogen tjänst, den har rykt för länge sedan. Men varför skulle ens den fasta tjänsten då vara intressant?
Hur hänger nätverkssamhället ihop med hierarkier då?
Då kommer hierarkierna tillbaka, och den första hierarkin som kommer tillbaka uppenbart är att när du öppnar ditt internet, vilket du gör varje morgon, så möts det av ett kaos. Det är 8 miljarder människor som producerar bajs. Ja, det var det. 98% är skit och ganska värdelöst faktiskt. Mycket katt- och bebisbilder på Instagram. Ja. Men sen måste du få ordning på det här. Och det är därför Google blir världens största företag. Därför att de upptäckte sök. De upptäckte helt enkelt att du måste få ordning i detta kaos. Algoritmen är alltså fallisk. Den är messiansk, skulle jag säga rent av. Det är tack vare algoritmerna vi kan få ordning i det kaos vi har omkring oss. Och det högsta värdet i alla system är inte att producera någonting. Det är inte att producera kaos, det är inte att producera data, det är inte att producera kapital, det är inte att producera mat. Det högsta värdet är att få ordning i kaoset. Det vill säga, den som ordnar det här kaoset kommer ta ut mer vinsten till slut. Och det betyder att algoritmen gör just det. Så maskinen har redan gett sitt svar på vad man ska göra med det rättssamhället och skapa ordning i kaos. Och då är ju algoritmen stenhård. Den kommer sortera bland hundratusentals aktörer i hela världen när du söker någonting och hittar de max 10 bästa som skulle kunna serva dig bäst. Kanske med en liten favorisering för de som är geografiskt nära. Okay? Och då får du algoritmen som talar om för dig var på kartan har du den som kan leverera exakt det du vill göra. Och det här algoritmen möter gigekonomin. Det vill säga algoritmen säger till dig, det här är den person som är bäst i världen på att göra exakt det du behöver. Det vill säga, det är 20 olika funktioner som ska tillfredsställas för att du ska genomföra ett projekt. Här är 20 olika personer som är optimala inom den rad du befinner sig med dig. Som tar betalt enligt din budget. Så du har råd med dem också. För att kunna utföra sina respektive uppdrag inom det här nätverksdynamiska systemet som ditt projekt är.
Ja.
Så kommer du designa ett projekt i framtiden och sen kommer du genomföra det. Och sen kommer du ha betalt för det projektet som helhet och levererar.
Ja. Om man tar tillbaka bandet lite, vi började prata om vilka tjänster, vi pratar om lyxhållet och så pratar vi lite lägre tjänster. Det här skapar också en polarisering. Hur gör vi med polariseringen både i samhället men framförallt det vi ska prata om, arbetsmarknaden och ledarskapet?
Ja, vi kommer ha ökade klyftor i samhället. Vi kommer ha höginkomsttagare som blir rikare och rikare. Vi kommer låginkomsttagare som blir fattigare och fattigare. Alla kommer säkert ha jobb. Vi kommer absolut inte genomföra någon medborgarlön till alla för det kommer ingen betala för. Det pratar alla om att de vill ha medborgarlön, men ingen säger hur det ska finansieras. Det kommer inte ske. Vi kommer ju använda varenda resurs vi har. Vi har redan ett samhälle idag, vi bråkar om resurserna. Vi har redan en påstådd strid i Sverige om att invandrare kostar pengar och det ställs i riktning mot att vårdhemmen kostar pengar. Och så har vi en politisk diskurs som håller på här om det här just nu. Så att det är ont om pengar, det kommer alltid vara ont om pengarna. Och pengarna kommer gå till mer och mer blir winner takes all. En större del av ekonomin kommer vara tvungen att göra om till mecenat och filantropiekonomi. Det är därför också socialt entreprenörskap kommer mötas av filantropernas comeback. Och när det kommer bli större klassklyftor. Vi vet också historiskt, Piketty är helt rätt om en sak. Thomas Piketty, fransman, är rätt om en sak. Det är bara i samband med krig som vi får stora klassutjämningar. Det är bara samma krig. Vi kan trycka upp ekonomin i en skattenivå som ligger närmare 99%. Sen måste skatterna sänkas och snarare sänkas mer och lägre än vad de är idag. Och det kommer gynna de rikaste. Men det kommer vara nödvändigt när krypto kommer att ta över stora delar av ekonomin.
Vissa företag pratar om vi ska vara kundcentrerade och vissa pratar om medarbetarcentrerade. Jag brukar ta ner till två ord. Förtjänad relevans.
Jag brukar bara säga nätverksdynamiskt. Det vill säga, om du tänker som gamla Aristoteles gjorde utan tänker som Platon. Platon var besatt av sina idéer och varje gång han träffade Aristoteles så sa Aristoteles till honom, ja men var ska dina idéer planteras någonstans? Vilken är kontexten? Det är väl helt ointressant att prata om en vacker idé om du inte vet vad du ska göra med den. Så att, för mig är det bara att titta på två olika sidor. Du har i alla relationer två olika sidor. Jag skulle väl säga också att vi har inte ens någon klar tydlig gräns längre mellan konsument och producent i några system. Och vi går mot idag en prosumer-roll, det vill säga jag vet knappt längre om jag producerar eller om jag konsumerar någonting. Alltså, sätter jag min bil och åker Uber och min kropp transporteras från punkt A till punkt B så sitter jag faktiskt redan där och jobbar som betygssättare på Uber för andra Uber-passagerare. Jag skapar redan ett mervärde för hela Uber-systemet som jag aldrig skulle ha gjort som en passiv passagerare i en taxibil. Så att vi håller på att upplösa de där rollerna.
Ja, och apropå upplösa, du sa också först i dagens samtal lite här med tydlighet, riktning. Någonstans i det gränslösa samhället som vi går mer och mer, som du beskriver, hur gör vi med gränserna då? Apropå tydlighet, riktning, få människor åt samma håll.
Det håller vi på att jobba med nu. Jag skriver mina böcker med Jan Söderqvist, vi är filosofer. Och vi jobbar med någonting som heter flödes- och membranteori.
Berätta mer.
Membran är den bästa möjliga metaforen vi har för att sätta upp intelligenta gränser. Det vill säga, om du har ett företag idag byggt en brandvägg runt omvärlden så att ingen ska komma in och kunna spionera på dig. Du är en idiot i dagens samhälle. För det är en dum vägg. Det är ungefär som jag säger till IKEA, borde sluta vara ett möbelvaruhus. Ingen vill ha en dum vägg, dum stol och dumt bord i framtiden. Vi vill ha intelligenta föremål överallt. Ett membran egentligen, om du tittar på de enklaste livsformerna. Alltså, en livsform opererar ju så att du känner ju av omvärlden. Du har också ett minne och lär dig från tidigare upplevelser om världen vad som är farligt för dig, vad som är bra för dig. Vad som utmanar dig och får dig att växa. Och vad som däremot får dig att krympa och ta dina resurser. Så ett membran är ett sätt att se omvärlden som att jag måste interagera med omvärlden. Jag måste släppa in ny näring i omvärlden. Jag måste också få ut skit i mitt system som jag inte vill ha kvar längre. Och de här membranen då blir väldigt bra sätt att se historien. Så det betyder att vi kan se de första fasta bosättningarna, vi kan se ursprungsstammen när man slog sig ner på en plats och liksom skulle försöka klara sig där ett tag. Vi kan se familjen, vi kan se stammen, vi kan se klanen, vi kan se nationen, vi kan se alla typer av sociala organisationer, vi kan se företaget, allting som membran. Det vill säga, du har ett membran som avgränsar ett visst system från omvärlden. Och du får ett fullständigt kaos när du inte har membran alls. Och det betyder att du måste ha membran. Och mellan membranen måste du ha flöden av olika slag. Och de flödena kan vi också vara neutrala inför. Vi kan alltså studera energiflöden, elektricitet. Precis som man studerar blodflöden i till exempel medicinen. Vi kan studera det som krypto till exempel. Idag blir också en kryptering av informationsflöden som ostört kan flöda mellan olika membran. Internet i sig är ju det, för det är data som flödar genom våra sladdar. Och vi kan alltså få en generell teori, där både natur och kultur opererar likadant, om hur flöden med bran opererar. Och då blir det väldigt intressant att titta på det, för att vi hatar alla när nedladdad hemsida stannar, eller hur? Ja. Vi hatar också när vi stannar i trafiken. Och vi hatar också när vårt hjärta plötsligt slutar slå helt plötsligt, för det är infarkter. Och det är naturligt att vi människor reagerar mot infarkter, och det bör vi göra. Jag tror det blir svårare och svårare att syssla med trafikplanering i storstäder, eftersom bilarna bara ökar och politikerna vill bygga bort bilarna. Och det här är självklart en ekvation som inte går ihop. Vi kommer snart ha bilägarpartier som krossar allting i politiken. Därför att man bygger städer idag efter någon slags bullerbydröm om hur det ska vara. Jag tror norra Djurgårdsstan utan garage kommer bli en katastrof. En dyr katastrof som måste byggas om sen. Därför att framtidens elbilar och kupéer som de kommer vara kommer ju frakta fler människor och saker någonsin. Vi kommer till med bo i bostäder som rör sig. Och vi kommer inte ens äga dem. Mobile homes är ett bra ställe att satsa på att investera just nu. Så att om du tittar på samhället som flöden och membran, då kan du vara en teoretisk fysiker eller en ekonomisk geograf. Eller du kan bara sitta och uppfinna, hur ska jag bygga bort infarkt i ett system? För det är vad arkitekter kommer ägna sig åt i framtiden. Och då använder dataflöden och algoritmer för att kunna klara av att göra det. Och det kan göra på allt i samhället som vi har.
En annan sak, du var ju ute och svingade lite i början på vårt samtal, sa att chefer ska inte vara under 50. Den får du nog fördjupa lite på.
Ja, det är ganska bra att i Japan och Tyskland där har solida industriföretag som bara tuffar på och fortfarande gör komponenterna i varenda bil i hela världen. Jag har stor respekt för de stora industriföretagen som finns där, och de är också ganska lätt att digitalisera och bli ännu mer teknologiska, för de har alltid varit det. När man går in och tittar på organisationen så blir det ingen chef som inte fyllt upp minst under 50 år. Och sätter du en chef där 52, då ska han vara jävligt bra för att få det jobbet. Och varför det är så att vi drivs av våra egna ambitioner, vårt självförverkligande fram till 50 års ålder. Efter 50 har vi förhoppningsvis lyckats med familjen och barnen och allt där, rott i hamn och kanske gift om oss, och sen har vi verkligen lyckats skaffa ungarna 4 föräldrar som man gör i Sverige. Gärna det i sådana fall. Bara man har klarat av de sakerna och har en stabil livssituation till 50, då kan man äntligen bara titta på självskap. Det är där egentligen traditionellt och biologiskt man blev farfar och farmor och morfar och mormor. Liksom. Man blev nästa generations förälder till föräldrarna. Och då är man inte så längre intresserad varken av egna ungar, utan de ungarna ska ta som hand längre ner i systemet. Man förstår alltså hierarki. Man är klar med alla de där självförverkligande grejerna. Man är lite trött på dem. Man tycker ens eget ego är det tråkiga som finns. Man vill inte längre prata om sig själv. Och så tycker man det är ganska skönt att man får börja använda sin livserfarenhet istället. Och tycker man är ganska skönt att det kommer in 25-åringar i rummet som brinner av energi och har all energi man själv hade när man var 25. Men man kan faktiskt ge dem råden om att undvika att gå in i de fällor man fastnade i. Och det är det mentorskap handlar om till exempel. Det är ju inte föräldraskap. Det klickar in när du är 50-60 och då blir du mentor om 20-30. Och du ska helst vara 60-70 när du mentor de som är mellan 30 och 40 på väg mot självskapet. Och där sätter vi in vidarebildningarna idag. Jag jobbar på Handelshögskolans executive education till exempel regelbundet. Och där kommer du in idag när du är mellan 30 och 40. Du håller alltså på att förbereda för att bli chef i den åldern. Men du är inte klar att bli det än. Och du är inte biologiskt klar att bli det än faktiskt.
Vi backar tillbaka bandet. Du satt 95 i Nyhetsmorgon och pratade om det här internet kommer skapa. Och om vi 2020, nu sitter du i chefsnackstudion. Och så säger jag ledarskap plus över 2030. Sia om framtiden.
Då är det så här att den här perioden vi går in i nu, 2020-talet, den har Jan Söderqvist och jag länge kallat för The Golden Age of Sects and Cults.
Förklara.
Det kommer bli väldigt rörigt nu. Väldigt, väldigt rörigt. Orsaken är att människor desperat letar efter ledare. Därför att det gör nu världen är kaotisk. Och när algoritmen blir ledaren för dig i den digitala världen, alltså en maskin börjar sortera information åt dig, då kommer du desperat att leta efter mänsklig motsvarighet. Och då blir du letar efter ledare som kan guida dig genom kaoset. Vad jag menar med att sekter och kulterna kommer att ta över, att konspirationsteorierna kommer att bli fler och fler, det kommer att bli jäkligt rörigt där ute, och grilla trupper av alla möjliga slag kommer att hända. Jag tycker Kina och USA båda ser extremt instabila ut som system. USA räddas återigen av konstitutionen, men inom USA finns en enorm antagonism idag som ingen ser någon lösning på, för att den amerikanska drömmen är död. Och kineserna leds ju tyvärr av en galen diktator just nu som är lika dum som Hitler och Stalin en gång i tiden. Och det ser jäkligt instabilt under. Det är inte så att de Xi Jinping faller, så blir Kina plötsligt en demokrati. Det kommer bli en riktig soppa liksom. Det är det som är så läskigt. Iran är samma sak, om ullna faller kommer bli väldigt rörigt. Och skulle Putin dö, då vågar jag inte tänka på vad som händer med Ryssland. Så att de stora systemen idag är extremt instabila.
Och hur hänger det
och det med? Betyder att vi får sekter och kulter, för vi kan inte skilja den bra ledaren från den dåliga ledaren. Vi människor klarar inte av att skilja autentiska ledare från falska ledare. Och det betyder att vilken ledare som helst som kommer springande kommer få följare. Och det är därför vi skriver böcker idag som digital libid om autentisk fallus, falsk fallus, och det säga vem är autentisk ledare eller falsk ledare. För att vi måste nu gå tillbaka till historien och lära oss vem är det som egentligen leder oss in i framtiden på riktigt och vem är det som inte gör det. Och det vi lärde oss av techvärlden och Silicon Valley var att det sprang kring en jävla massa galna 25-åriga pojkfaraoner som inte visste någonting om livet och startade någon tech, det fick storhetsvansinne, och sen kör de hela skiten rakt in i väggen och dödade allting. Och så lärde oss, okej, det funkar inte. Nej, du måste ha ett bildat ledarskap, du måste ha många äldre chefer med i systemen för att det ska funka. Du måste ha både mammor och papper till unga entreprenörer för att de ska klara av att leverera det de ska göra. Och sen måste vi gå in i deep tech. 2020-talet kommer handla om de djupa värdena som ligger i att processa data, inte bara samla idag. Nej. Det kommer bli jättesvårt att göra det här. Det krävs extremt avancerade ingenjörer som kan kultur och som kan psykologi. Jag brukar säga att det kan bli Europas chans, därför att ingenjörer som går till operahus på sin fritid har mycket bättre chans än ingenjörer som bara kan hålla rätter. Och någonstans där i det jag kallar kulturingenjörskapet kommer de nya värdena skapas, och ur det förhoppningsvis kliver det fram nya ledare som kan ersätta dagens ledare i näringslivet och politiken och akademierna. Ja. Och det här med, men det är en jäkla bökeprocess. Ja. Man vill alltså ha en PewDiePie som är en riktigt spränglärd ingenjör och skickar sina följare till Stanford. Det vore drömmen idag.
Den mixen,
det vore riktiga ledare idag.
En intressant mix. Vi lämnar ledarskap 2030-2035 och så byter vi X-faktorn till organisation 2035.
Ja, då kommer ju det här med datan och så kommer det här med maskinintelligensen in i bilden. Och till att börja med så kommer alla administratörerna och byråkraterna hitta på ännu mer arbetsuppgifter, fast de egentligen har fått massor med redskap på jobbet som gör att deras jobb blir enklare. Det vill säga att de kommer försvara att de finns där och de kommer krångla till sakerna. Sen är det så att parallellt med det så har vi under 2010-talet på gott och ont också hittat på mer regler än någonsin i hela mänsklighetens historia. Jag tror ju själv att Dodd-Frank till exempel kom att vara ett av de dyraste misstagen mänskligheten gjort när vi tittar på det till slut. Dessutom kommer vi skjuta över en stor del av den vita ekonomin idag in i en svart sektor. För när kryptovalutorna tar fart nu på riktigt på 2020-talet så kommer det vara för behovet är väldigt stort att ta sig förbi de enorma regelverken som skapats under 2010-talet. Och det kommer organisationer och olika slag vara intresserade av att slippa med regelverken, ta sig förbi dem och slippa de enorma merkostnader som innebär att klara av nya byråkratier. Det kommer nog vara det som kickstartar kryptovalutorna på riktigt och får fart på en större svart ekonomi. Och svart ekonomi har vi redan, för ganska mycket människor håller på med idag är redan svart. Och i stora delar av världen så är svartarbete en ganska stor del av ekonomin. Så att det här kommer bli problematiskt. Därför vi lever en del av världen vi är vana vid att tillit, att grannar litar på varann, att man är rädd för stupstocken på söndagarna, alltså man är rädd för fogden på lördagen. Man sköter sig alltihopa och det gör att en stor del av vår ekonomi förväntas att det ska vara vit. Vi kommer mer och mer krocka med en värld där det inte längre kommer fallet. Och vi kommer också krocka med att om vi fortsätter med väldigt höga skatter i Sverige, en högskatteekonomi med ett stenhårt tryck från den globala konkurrensen och att unga svenskar kan egentligen bosätta sig var de vill i världen, så kommer det högskattesamhället inte heller hålla. Det kommer en kättsmedel få på 2020-talet. Så att alla de här omställningarna måste ske parallellt. Regelverken kommer då automatiseras, det kommer skötas mer och mer av data och det betyder att allt från deklarationer till allting annat kommer att vara ett knapptryck borta. Och när det väl händer, då kommer en omfattande automatisering ske i administrationsjobben och sen framförallt när automatisering sker inom industrin. Så industrin är fortfarande väldigt mycket handarbete idag. Den kommer robotiseras kraftfullt mycket mer de närmaste 10 åren.
Och hur gör vi den stora tjänstemannasektorn då, där människan är viktig?
tjänstemannasektorn kommer växa därför att i samma ögonblick du har en digital lås på din lägenhet så betyder det att du kan släppa in vem som helst i ditt hem för du har footprints på alla. Och det betyder att du kan mycket väl låta folk kliva in i ditt sovrum och kliva in och öppna ditt kylskåp. Och helt plötsligt kommer kurierna slå ut alla butikerna och det betyder att butiksytorna kommer bli billiga och varuhusen kommer gå omkull och våra shoppingcentra kommer gå omkull. Och e-handeln kommer bara öka för e-handeln kommer bli mycket effektivare och smidigare och bättre än allting annat. Sådana här flöden och stopp kommer vi se väldigt stor skillnad i under 2020-talet. Det betyder att vi kommer få fler tjänstejobb och tjänstegig. Inte bra betalda, men de kommer absolut finnas tillgängliga. Så vi kommer säkert kunna sätta alla arbete.
Och lite som de här polariseringarna, att också förstå differensieringen i det där. Vad vill folk betala för? Hur är vi relevanta för dem?
Ja, framförallt så kommer ju gamla människor ha mycket pengar. Och gamla människor kommer behöva vård och bli omhändertagna. Och det betyder att det finns en säker, trygg sektor i framtiden. Folk som är beredda att ta betalt för att torka andra människor i arslet. Det kommer vara en stor sektor av ekonomin, ska jag påstå.
Vad gör vi med... Percy Barnevik var för många herrans år sedan inne och sa så här, ta bort mellanchefen och de större arbetarnas vardag. När du hör mellanchefer någonstans 2030, 2035.
Ja, det är väl det ligger mycket i det. Det vill säga, om du har en tydlig klar vision och den ska exekuteras, visionen och strategin fungerar, vi vet vart det är på väg, vi vet hur det går, det valer, vi vet vad vi är bra på, vi vet hur vi ska förbättra. Om du har det lagt på en nivå så är det inte säkert så att mellanchefer nödvändigtvis behövs i den organisationen. Men då kommer ju den mellannivån som man rapporterar till innan du går upp på högsta chefens bord. Det kommer i sådana fall vara det där datorerna kliver in. Så att vi får se helt enkelt var datoriseringen slår igenom och den slår igenom snabbast.
Ja. Ett ord du har använt i tidigare intervjuer apropå vad du tror är nyckelord framåt i näringslivet. Ordet event. Förklara lite det.
Ja, det är ju väldigt slirigt använt idag. Event är ett viktigt ord för filosoferna. Det är franskans evenemang. Det vill säga, en spektakulär händelse som sticker ut bland andra händelser och alls är väldigt speciell. De vanliga eventen vi har i vår kalender varje år brukar vi kalla jul och nyår och påsk och födelsedagar, namnsdagar och sådana saker. Bröllop är uppenbarligen event, begravningar är event, dop är event. Så event har vi i kulturen överallt. Men det vi menar med event när vi pratar om en eventologi, att se världen utifrån event, att rymden egentligen försvinner. Vi har ingen rymd kvar när vi egentligen umgås med alla människor runt hela världen i realtid var vi än befinner oss. Det spelar ingen roll om det är på Nya Zeeland eller Grönland, var det är någonstans. Geografiska hänvisning spelar inte roll. Det betyder att rymden har krympt egentligen. Och krympt nästan till noll. Och då är det så att om vi inte längre positionerar oss efter platsen där saker händer, så kommer vi istället positionera oss efter när saker händer. Vi kommer prata om vid exakt det här klockslaget på den platsen hände den här saken, samtidigt på en annan plats vid det klockslaget hände samma sak. Så eventen sker på många olika platser, för det är egentligen en och samma plats. Men eventet är speciellt för det är unikt i historien. Tid är ju mycket, mycket intressantare än plats för filosofer. För vi kan inte tänka oss utanför tiden. Vi kan tänka oss utanför plats, vi kan inte tänka oss utanför tid. Och våra liv är ju självklart en serie event. Vi föds och vi dör och vad som händer däremellan är eventen som formar oss som människor. Så vi håller på att bygga en slags filosofi runt där som vi kallar eventologi. Det heter eventologi bara läran om hur man bygger event. Och i ett företag och en organisation så är självklart eventen, det är ju sådana saker som kickoffen och allt det där med. Men det är också de centrala eventen när man samlas för att bygga upp ett gemensamt mål och försöka hitta en gemensam riktning som man inte springer åt massor med olika håll. Och det är klart, finns ett gemensamt ansvar till slut mot en budget, ett bolag och sen en serie aktieägare och en serie konsumenter i andra änden av den kedjan, så är det viktigt att ha det eventet hela tiden. Att ha ett centralt event. Och det här eventet ska nog inte vara rullande, det ska inte ständigt pågå, för då blir det inget speciellt med det alls. Utan de riktigt spektakulära eventen, de är väldigt centrala, de händer ganska sällan. Indierna brukar ha vissa festivaler bara har varit 7 år och sånt där, och då blir det jävlar med i festivalen när det händer också. Och det säger rätt mycket om hur man skapar event.
Det är tyvärr så när man åker på olika så här konferenser runt om i Europa att många förändringsprojekt, de kommer aldrig i mål. Och mycket är att människorna som ska göra jobbet, ett, inte vet vad till slut målet är. Två, de riktigt brinner inte för det. Tre, vet inte varför. Hur får vi folk i rörelse?
Alltså med aldrig... Ja, problemet till att börja med är att väldigt många förändringsprojekt bara hittar på byråkrater. Vi har professionella människor idag, vi har konsulter överallt i hela samhället. som måste hitta på anledningar för de finns. Och det konsulterna då gör att de ringer upp ett företag och säger vi har en ny modell som är inne det här året. Nu står de den här modellen överallt. Nu ska vi springa in och ska vi omorganisera allting. Det är ungefär som du frågar lärare i Sverige varför Jan Björklund var så dålig skolminister. Det var att han brann för att ständigt omorganisera allting. Så han skulle gå in och riva runt och bygga om skolan från grunden.
Och nya betygssystem till exempel.
Ja, snälla någon, sluta tjafsa om det ska ungarna få betyg. Bara bestäm godtyckligt. I viss ålder får ungarna sitt betyg. Punkt. Därför att det skadar ungarna mycket mer att hålla på att höja och sänka betygsåldern och lägga resurser på att utreda det till leda. Det är som den förbannade förbifarten i Stockholm där det har kostat hundratals miljarder i utredningar och nedläggningar och överklagningar och nya utredningar. Alltså det här är ju infarkten i vårt samhälle idag. Infarkten har skapats av byråkrater. Och det första jag ska säga om organisationen att det är en stor merkostnad att omorganisera. Okej, okay, är det smart använda resurser? Eller ska vi kasta ut konsulten, behålla organisationen, köra på i sådana fall, låta förändringen ske av oss själva in i organisationen? Och det är därför också jag aldrig trott på myter om den platta organisationen eller det inlistande företaget. För jag har sett de här amerikanska arbetsplatserna där alla sitter på ett våningsplan och alla ser varann. Och det blir fan totalitärt. Det jag ser när jag kommer in på Facebook, det är inte att det här är en harmonisk arbetsmiljö. De här stora öppna landskapen, de ser snarare ut som vad Stalin byggde i Moskva på 1930-talet. Och det gjorde han för att ha kontroll över alla. Det är panoptikon som byggs. Och folk blir galna av det här för de vill ha enskilda rum. Det är så här, kan jag ställa för ett rum där jag går in med mina fem medarbetare. Vi stänger dörren om oss och vi får förtroendet att vi får jobba i tyst och lugn och ro där inne. Och det som sägs där inne stannar i det rummet. Och det är ju så att det inte är de öppna landskapen. Utan det som blir värdefullt på 2020-talet. Det blir ju bara en enda grej och det är att lära sig att hålla käften. Det är motsatsen till alla myter om öppna landskap. Och det kommer vara avgörande för att det viktigaste egenskapet du kommer leta som medarbetare idag, förutom att de är socialt savvy och kan ta andra människor och gillar att jobba med andra människor. Den andra egenskapen du letar efter som medarbetare idag, det är att de faktiskt kan ta ett förtroende, hålla käft om det och sen aldrig sprida det vidare. För det är ju återigen det med internet där allting läcker. Blir det värdefullaste företaget? Vad är det som måste vara innanför väggen och som inte får läcka ut?
Men är ni inte sätter inte finger på någon slags morgondagens valuta, det här är förtroende?
Ja, jo, men alla sociala organisationer bygger på tillit och fördelen vi har i norra Europa, protestantiska kulturen här, vi har till exempel Japan och Korea också, att tillitsbanorna är starka i samhället och därför vi blir så jävla oroliga också när kriminaliteten ökar eller våldet ökar på gatan, och även om det är sant eller inte, men den typen av oro måste man ta på allvar därför att i ett samhälle där man är van vid att lita på grannen och inte ens låste huset, det har så otroligt många fördelar. Därför att du slipper lägga så jävla mycket energi på bevakning och kontroll runt dig själv hela tiden. Som amerikaner och brasilianer lägger ju enorma resurser, enorm energi på försäkringar, övervakningsbolag, stängda dörrar, gated communities, allt de bygger. Kan vi bygga ett samhälle med tillit, med smidighet och snabb rörlighet, alltså vi har membran istället för stängda gränssamhället, så blir mervärdet enormt. Alltså det tillitsbanorna har räddat tyskarna och svenskarna de sista 200 åren, och det är viktigt att vi behåller med tillitsbanor och olönt kultur, att det är bra att kunna lita på grannen.
Om vi har ett blankt papper och ska börja rita upp, hur ska vi få folk att ändå bli bättre tillsammans, lite som vi pratade om? Vad skriver ni på det pappret?
Det beror helt och hållet på vilken uppgift som ska utföras. Herregud, om jag ska bli effektiv och bra och smart på att bära ett kurirbud liksom från punkt A till punkt B och ha en bra relation till de kunder jag möter överallt och både kunna plocka information från dem och föra den tillbaka in i mitt system och samtidigt vara effektiv i mitt utförande av själva arbetsuppgiften. Alltså, det är en helt annan sak än att sitta på en arkitektbyrå till exempel och spana på att man ska försöka bygga en byggnad idag och ta sig förbi alla jävla byråkrater som kommer jävlas med det måste bygga det här huset. Bara en sån sak. Så att det komplexiteten i arbetsuppgifterna är extremt olika. Det enda som återkommer är att ett nätverksdynamiskt samhälle, att vi kan agera som enskilda agenter i samhället, men att vi faller tillbaka på en tribal struktur som vi känner oss trygga i, där gruppen finns.
Ja.
Och den gruppen har ett externt hot mot den hela tiden, som håller den på fötterna. Men inom gruppen har det samarbete som det centrala. Så funkar det i nomadstammar, funkar så. Människor funkar så, de optimerar historiskt. Så att det är inget modernt vi letar efter idag egentligen, utan snarare så vi går till historien och ser vad har funkat historiskt över 60-70 000 år för människor.
Är det tillbaka till flocken till och med?
Ja, exakt. Och Socianten kallas till och med i studierna då, alltså ursprungsstammen som vi levde i förmodligen 60-70 år, det våra gener formades. Och ju mer vi fattar med den fungerar, desto lättare att skapa miljöer som känns naturliga och organiska för människor för att prestera på topp.
Ja, och vi har flocken där borta och vi har en flock idag. Om vi då pratar flocken 20 år framåt, vad tror du, vad säger du?
Det positiva är att dataantropologin exploderar, så att det betyder att när vi har tillgång till data om moderna människor så vet vi inte allt bara om moderna människor eftersom människan inte förändras. Så vet vi också om hur människor hade funkat förr. Det vill säga att människan som levde 5000 år sedan som hade placerats i dagens samhälle hade betett oss exakt som vi beter oss. Då kan vi också, om vi vet lite grann om ett samhälle som såg ut 5000 år sedan, dra ganska mycket slutsatser hur vi hade betett sig i det samhället. Titta vår beteende idag, sen bara ponera att vi flyttar dem till det samhället och så kan vi dra starka hypotetiska slutsatser om det och bygga vidare på dem. Det här kallas dataantropologi och då lär vi oss alltså hur människor fungerar långt innan historien börjar. För arkeologer kan ju bara gräva sig tillbaka till de äldsta fasta bosättningarna. Så ungefär för 8000 år sedan är det tvärstopp för arkeologin. Den hittar ingenting, inte ens gravar. För människor som var nomadiska lämnade inga spår efter sig. De var i ständig rörelse. Men nu kan vi räkna ut hur folk betedde sig för 50-60 000 år sedan. Vi kan räkna ut vad som egentligen pågick ut på de som gjorde grottmålningar för 40 000 år sedan. Och det här är oerhört värdefullt, för då kan vi lära oss mycket mer om oss själva, hur vi funkar idag. Och sociontologi heter de här studierna. Dataantropologi är den stora nya vetenskapen som handlar om hur med datans hjälp mappar människor och mappar samhällen. Vilken Google Map som helst är idag redan ett dataantropologiskt fenomen. Okej, nomadologin blir sen bara berättelsen vi filosofer ägnar oss med, berättelsen som människan hade om sig själv för 10 000 år sedan. Och då är frågan, vilken nomadologi ska vi ha om oss idag? Och den börjar vi med två utgångspunkter. Det ena är att vi är likadana som för 10 år sedan. Det andra är att teknologin har förändrats. Och då kan vi se den teknologiska omvärlden som det centrala som vi ständigt måste lära om. Och lära oss att förstå på nytt. Eftersom teknologin ständigt utvecklas.
Jag vill botta och borra lite. Någonting som vi försöker göra i mycket organisationer. Nu ska vi mäta för att få någonting gjort. Vad är din syn på hur ska vi lyckas? Vad ska vi mäta och varför ska vi mäta imorgon? För att få folk att prestera, ja. Det är det jag vill komma.
Besattheten av mätning har med datarevolutionen att göra. Alltså bara för att det plötsligt blir lätt att mäta saker väl så ska allting mätas. Så tror man att man mäter rätt saker. Men då är det problemet att vi mäter ofta fel saker. Så till och med måste du mäta rätt grejer. Det är ungefär som om du ska till exempel få ett traditionellt handelsföretag att gå över till e-handeln. Då är det första problemet du kommer att upptäcka att du har väldigt många point of sale i den organisationen. Mm. Och point of sale mäter man. Och så premierar man och ger bonus till dem som har sålt vid point of sale. Då betyder det att den som bygger hemsidan där inte point of sale ligger kommer hamna direkt konflikt med butiksbiträdet som har en kassaapparat som ett point of sale. Så att den som bygger hemsidan kommer lägga ner ett merjobb som kommer generera mera vid kassan där man handlar i butiken. Men det är butiksbiträdet som får bonusen. Då betyder det att den som designar hemsidan butiksbiträdet kommer hamna i inbördeskrig med varandra. Och så här slits organisationer sönder idag för att man är naiv över var ska du mäta och varför mäter du just där. För det faktum att det är lätt att mäta betyder inte att det är bra att mäta. Och frågan om det är relevant att du har mätt. Det vill säga att ögonblicket mäter du om allting noll och rätter, så betyder att alla mänskliga operationer inom systemet som mäts har då reducerats till vad en robot eller maskin skulle kunna göra. Det betyder att människor inte bidrar med mänskliga mervärden som kreativitet, konstnärlighet eller fluiditet, alltså förmågan att snabbt kunna ställa om och kommunicera någonting bättre eller på ett nytt sätt. Det maskiner är dåliga på, människan är bra på, är det du mäter allra sämst. Så det slutar med att du bara mäter människor som de vore sittande i en fabrik och gjorde mekaniska saker. Det är väldigt, väldigt svårt att mäta andra på något annat sätt än någon form av kundenhet som du inte ens kan mäta längre, för att kunderna fyller inte längre i kundrapporterna.
Exakt.
Så att du sitter i fällan att du måste skapa intelligentare system, inte minst tack vare maskinintelligens. Du måste skapa intelligentare system som lär dig vad du ska mäta rätt och vid rätt tillfälle. Och du kan förmodligen utgå med att det du mätt nu fram till år 2020, det är förmodligen helt fel saker. Du skapar fel incitament i organisationen.
Ja, men jag vill ju utmana, alltså, det var ju redan Peter Drucker på 50-talet, så här, what get measured gets done. Men det funkar inte längre. Alltså bara för att mäta så blir det inte gjort. Det är inte så.
What gets measured gets done. Det är fabriksmetaforen man använder.
Precis.
Men om jag sitter med ett team kulturingenjörer som ska skapa en ritning i framtida arkitektur för en djup mänsklig upplevelse. Och det här kommer vara ett stort centralt värde i alla miljöer i framtiden. För det kommer att göra alla komponenterna i miljön, som stol och bord och allting annat intelligentare i miljön. Sitter du och gör sådana sofistikerade arkitekturer, du kan inte sitta i det rummet och mäta kundnöjdhet eller mäta kapitalflöden. Det är vansinnigt. Så där stämmer inte Drucker längre.
Exakt.
Du får helt enkelt se ett företag idag som ett dynamiskt system. Alltså det är ungefär som att gå in i ett växthus och titta på saker.
Men om vi har pratat om...
Det är svårt att göra nollrätter av allting som händer av världen där inne.
Om vi har pratat om evolution och reproduktion, ska vi inte prata organism då?
Jo, men det gör jag hela vägen ner till kvant. Jag hävdar till och med, Söderqvist, jag hävdar till och med att kvantmekanik är felaktig metafor. Det borde heta kvantorganik. Därför att allting oscillerar i tillvaron i grund och botten. Och sitter och studerar kvantfysik så upptäcker jag att allting rör sig i det fundamentala. Nu var superstängteorin lite felaktigt spår, men hade rätt om en sak, och att allting rör sig, och det är på grund av att det rör sig som du får en substans överhuvudtaget.
Ja.
Det är jävligt viktigt iakttagelse, för du kan applicera det på allting människor håller på med. Det som sitter still, det är bara dött.
Ja, till och med, det blir ju det. Många organisationer just nu upplevs ju stå still, och till och med då blir det ju bakåt om allting annat rör sig framåt.
Ja, och då blir det att du tillverkar småspik, och då finns det kanske behov av småspik, och då kan du sälja det småspik, men vinstmarginalen kommer vara nästan noll.
Dags att börja parera mer än planera. För vi planerar för massa saker som ännu inte enligt resan blir som vi har tänkt oss.
Ja, med all ära för det underbara svenska dagiset som jag hoppas vi exporterar till hela världen och som gör att kvinnor kan gå ut och jobba och äntligen tycker det är kul att föda barn igen. Dagiset eller det franska kräschen eller det svenska dagiset är fantastiska uppfinningar. Påminner det så väldigt mycket om stamliv på Nya Guinea och allt sånt gillar ju jag. Men dagiset som arbetsplats är inte en bra metafor. Vi är nu tyvärr tvungna att gå tillbaka till militären för att hitta den effektivast möjliga organisationen. Och sen tänka oss att den här militären ska dessutom bli lite mer intelligent och inte bara vara att någon står och rålar till någon vad han ska göra. Men det är bättre att gå in och kolla på den metaforen idag. Och glöm inte att internet är ett militärt fenomen. Det var militären som uppfann internet. Det var inga dagisungar som uppfann det här fantastiska instrumentet.
Men jag tittar lite på insatsstyrkor inom militären, både här och i andra länder. Att det man försöker inom militären också, det är att flytta besluten långt ut i organisationen också för att kunna vara snabbare. För att majoren som sitter i något tält långt bort är inte med på fältet.
Det beror ju på att USA som är de stora arméer som skulle vara på världsramen är tvungna att föra grillakrig. Och det klarar de fortfarande inte. De förlorade Vietnamkriget och kommer förlora kriget i Afghanistan och kommer förlora kriget i Irak. Så du kan spränga upp in hur många miljarder dollar du vill i en stor militärapparat. Men den bara består av hangarfartyg och ganska korkade soldater som bara kan gå i en riktning. Du kommer aldrig vinna grillakrig. Så grillakriget handlar om att en tätare med intrig fyllda miljön, snarare strategifyllda miljön, och du ska vinna den miljön och klara dig, så är den bästa metaforen inte militären, utan snarare att överleva vid ett hov. Shakespeare är bra på sånt. Så
ja, fördjupa lite.
Ja, jo, strategier är ofta killar bättre på än tjejer, för att det är helt enkelt mer makroskopiskt. Det är större avstånd mellan enheterna, noderna i nätverket. När det blir tätare nätverk, kortare avstånd och armbågarna därför blir vassare, så kommer intrigerna att ta över en organisation. Och jag moraliserar inte att säga att strategi eller intrig är bättre eller dåligt. Jag bara säger att det är täta miljöer som urbana miljöer är, eller digitala miljöer är, där alla det vanliga ligger nära en på det hela tiden och det små marginaler avgör. I de miljöerna handlar det om att lära sig hantera intriger. Och det lär man sig varken i militären eller på dagens. Det lär man sig vid hoven historiskt. Hur man överlever i de miljöerna.
Och all tid du har för att zooma ut och analysera och fundera, kopplat till ledarskap, vad är det mer vi inte har pratat om som du känner att här borde vi verkligen sätta fingret på?
Vi måste förstå att de gamla institutionerna kommer braka ihop och det kommer gå fort. De gamla institutionerna är politiken, akademierna och det gamla näringslivet. Tech kommer rätta upp absolut allting. Det betyder att digitalisering kommer att komma in i varenda sektor som finns. Och det räcker med att hitta en enda svag punkt i en traditionell industriell sektor, så kommer techföretag komma in och ta den biten och sen kommer att äta upp resten av branschen förr eller senare. Så tech-startup-scenen är intressant att vara på. Den kommer så småningom att ätas in i allting annat som gör. Då ska man ändå klart för sig att just näringslivets digitalisering är det enklaste av alla. Vi har fortfarande fundamentet att kapitalismen ligger i botten, att tersalismen byggs ovanpå det. Och det betyder att företag idag kastar desperat pengar på marknadsföring, annonsering och sådana saker, sin marknadskommunikation så kallar det, vilket numera har gått totalt till stor fullständigt fallerar. Därför det kan ett samhällsstyrt algoritm inte marknadsföra någonting. Du kan inte tala om att det finns. Du kan bara göra en sak och förhoppningsvis hitta en kund som får en exemplarisk kundupplevelse. Och sen sätter 5,0 på dig och det kanske räddar dig. Och då får du ett fäste någonstans på marknaden. Så algoritmerna kommer ta över och styra ekonomin. Och digitaliseringen kommer slå igenom på alla områden. Sen kommer de andra två problembanorna. Det är akademin och politiken. Och akademin är problematisk därför att vi har ju traditionellt sett skickat folk på längre och längre utbildningar. Mervärdet i längre utbildningar har försvunnit sedan länge. De sista 3-4 år man pluggar på högskolan idag får man ingen mervärde alls längre av det. Därför det man ska lära sig idag för att klara sig på arbetsmarknaden har man redan lärt sig vid det laget. Och man vidarebildar sig sen hela livet. Alla lär sig nytt hela livet idag. Vi sitter inte inspärrade på en högskola några år och spränglar oss och sen är vi klara för någonting. Guldklockan är verkligen stendöd. Det betyder också att i den akademiska världen idag så går studenterna raka vägen till YouTube och kollar på världens bästa föreläsare och de tar sina kurser online och de orkar inte längre höra mediokra föreläsare stå på högskolor och pladdra. Och då betyder det att högskolorna är rökta. Tekniska högskolorna kommer klara sig längst för de har högsta realvärdet. Lite mera humaniorautbildningarna kommer rasa först. För de vidarebildar ingen humaniora överhuvudtaget. De gör inte det idag. Inte alls på det sätt som internet klarar att göra. Så genusvetarna ryker nog faktiskt. Det är nog inte ett bra kort att investera i det. Så jag skulle säga att akademierna kommer rasa och det kommer gå fort. Det rör till det för att vem ska du då anställa? Hur vet du det? Och då får du ta till maskinintelligensen och titta på personlighetstyp, arketyp. Livsbanan framför sig alltihopa och faktiskt väldigt hårt bedöma folk efter var kommer det här jobbet du ska ta utföra in i din livsbana överhuvudtaget. Och där kommer gigekonomin in och sånt som gör en bättre lösning på det. Och sen kom politiken rasa.
Ja. Du, vi brukar avsluta all vår samtal med att gästen får välja en låt som man vill avsluta med. Antingen som symboliserar en som människa eller bara helt enkelt en jäkligt skön låt. Och medan du funderar på den så gör jag som alltid att vi finns till för våra lyssnare. Det är jag tackar. Och vi har också mitt team som möjliggör hela den här podden. Vi har producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdén, researchen Sara Palmqvist och alla kollegor på Hotel at Six i Stockholm. Vi finns ju på LinkedIn, vi finns på Instagram, chefsnack.se. In och tyck till lite. Vad tyckte ni? Vad fick ni för tankar, reflektioner? Jag ser fram emot att höra mer av er lyssnare. Alexander, vilken låt rullar vi ut med?
Oh, vad svårt. Ta en gammal disco-låt i sådana fall. Vi tar Dana Ross på 70-talet. För hon gjorde en låt som heter The Boss.
Ja.
Som är motvikt till alla Bruce Springsteen-önskningar du säkert haft tidigare i benet.
Du, det har vi faktiskt haft. Du, till de tonerna som min kära barndomsvän och producent Brian van der Brink har börjat spela i bakgrunden. Så tack, Alexander.
Tack så mycket, Svante, och tack Brian för att jag är med här idag.